Vi har kommit upp i tvåsiffrigt antal poddar och det innebär att det är avsnitt nummer 10 som ska spelas in här nu. Och Sanni, vad tänker du när du hör nummer 10?
Jonas Soling.
Hur många minns honom?
Alla borde väl minnas Jonas Soling. Och det, mina vänner, det är anledningen att jag faktiskt fick kontrakt i dåvarande elitserien med Timrå. För att Kent Nubbe Norberg hade Jonas Soling på bordet från hans agent året innan jag kom till Timrå. Men då sa Nubben, nej, det här blir ingenting. Och Jonas Soling gjorde 15 mål, tror jag, i sin debutsäsong med Brynäs. Året efter fick Nubbet ett samtal från samma agent som sa, jag har Sanne Lindström på bordet, jag kan inte tacka nej, ge han ett tryout i alla fall.
Men det ångrar han väl inte?
Det tror jag inte. Han fick mig billigt i alla fall och det var underbara år.
En som faktiskt har varit i Timrå men som vi inte alls förknippar med Timrå är ju Jesper Samuelsson, en riktig trotjänare i Vita Hästen. Han har spelat hur många matcher som helst med tröja nummer 10 på ryggen. Spelade du någonting med honom eller?
Han kom det året jag drog och han hade ganska hög svansföring när han kom. Han skulle vara ett år i Timrå innan han skulle över till Detroit, men vägen gick tillbaka till Norrköping och Vita Hästen där han, som du säger, varit en trotjänare. Men en trotjänare också i Färjestad, och, ja, kanske inte Leksand trotjänare, men Pelle Prestberg. Ja,
det har man hört ett par gånger.
Ja, Bosse Sonne hette han, spiken i Färjestad som drog den line-upen. Och sen måste man ju såklart ta Marco Jantonen, vilken artist.
Jantonen! Jantonen, han går runt hela vägen! Och så passar han Jörgen Jönsson som får göra målet istället.
Han spelar väl även med tröja nummer 90. Jag vet inte hur många säsonger han spelar med den, men även då tröja nummer 10 som du säger.
Ja, han är en 10 för mig.
Definitivt. Och sen en annan finsk, ja, jag vet inte, ska man kalla det artist? Ja, det kan man göra. En som faktiskt var i Malmö när de vann SM-guld och var med och tog upp laget, Raimo Helminen. Vad minns du från honom?
Jag minns, han var ju när Malmö skulle gå upp där, så han värvades ju när de låg i division 1. Och då mötte Malmö Huddinge såklart i Björkingshallen. Oj, 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 vilket lag de hade Malmö då. 2-2 blev matchen. Och det var väl en fjäder i hatten för mitt kära Huddinge.
Och på tal om SM-guldvinnare så finns det en som blev mästare med Modo 2007. Per-Åge Skröder.
Åh nej, ja du ser, jag drar mig för ansiktet. Det är nog en av de värsta, jag hatade Per-Åge Skröder. Alltså, inte utanför isen, jag känner honom inte. Men på isen, jag hatade Skröder.
Varför gillar du inte honom?
Jag tyckte han var feg, ful, duktig, gjorde mycket mål. Men det var ju med Timrå och Modo, det var ju några heta bataljer genom åren. Och Skröder och jag, vi hade en förmåga och råkade luven på varandra.
Men där finns ju faktiskt en kille som älskar honom och du blev ju närmast i chock när jag berättade detta för dig.
Vi satt
på en fredagkväll i Malmö och käkade på en restaurang och så kom det en kompis till mig utanför och så sa jag, du, jag har en sjuk grej om den här killen. Han har skiftat namn från Fredrik till Per-Åge och du trodde inte på mig.
Nej, så du var tvungen att ropa in honom när vi satt åt.
Ja, och han kom då in. Det här är alltså en kille som bor i Malmö, jobbar som väktare. Och han kom då in, han var fullt i arbete då när vi satt och käkade. Så kom han in och jag bara berättade storyn om att när du skiftade namn till Per-Åge. Och där han håller på HV som sagt, så han gillar ju honom jättemycket när han spelar i HV. Och han bytte namn då till Per-Åge för att han ville hylla Per-Åge Skröder. Och Per-Åge vet ju om detta.
Alltså, han vet om det också.
Definitivt, det vet han. Det fick han uppmärksamma väldigt hårt där.
Jag sträcker mig så långt så att jag hyllar din kompis Fredrik eller Per-Åge.
Ja, precis. Men jag frågar honom också. Ska du inte köra det liksom som... Ja, du behöver inte ha det som tilltalsnamn. Nej, det ska vara tilltalsnamn. Så han heter Per-Åge än idag. Även när då Per-Åge Skröder gick till Modo. Som jag nästan förknippar mer med Per-Åge Skröder.
Men herregud, vilken tråkig hockeyvecka vi har lagt bakom oss. att dels har det inte varit några matcher, bortsett från hockeyallsvenska matcher som vi kommer till. Två supermatcher där du har bevakat Modo mot Björklöven och jag bevakade Västerås mot Karlskoga. Låt oss återkomma till det. Men vi satt ju och spekulerade förra veckan om, oj vilka värvningar, SHL-klubbarna kommer värva in spelare. Men det har ju hänt egentligen noll och ingenting.
Nej, det är faktiskt sant. Eller ja, det har hänt lite grann i Växjö. De har faktiskt lyft in två nyförvärv här under veckan. Och de börjar ju veckan med att plocka in en back då i Mika Koivisto från Bern. Så där han inte alls har fungerat. Var världsmästare i våras, spelade i OS-laget för 1,5 år sedan. Och de signade faktiskt honom även över nästa säsong.
Ja, men det känns som en bra värvning. Jag har fått väldigt goda rapporter från scouter och spelare som har mött honom, så att det känns bra. Men du avslöjade, får väl ändå säga, förra veckan att de skulle jaga en målvakt, men Erik Källgren var väl inget namn som varken du eller jag tänkte på, och ingenting som jag gick igång speciellt mycket på när de värvade honom igår.
Nej, men precis. Jag var ju inne på att det var något mer etablerat som de var ute efter. Och vi vet ju vad de har suktat efter lite grann för namn. Men man får ju säga att de har fått gå ner en hylla eller till och med två kanske när de då värvade Källgren som inte alls har fungerat där borta i Nordamerika.
Hade ju visserligen en fin säsong med AIK i fjol, ska man inte på något sätt bortse ifrån. Men att komma in till ett lag som har varit så pass dåliga som de ändå har varit, Växjö. Jag tror inte, min spontana känsla var ingen wow-faktor när Källgren kom in. Han kan säkert göra det bra, men fyller på, eller de breddar, men han spetsar ju inte målvaktsbesättningen, det gör han inte.
Kan du tänka dig att, i och med att de signar Källgren över 2021 också, kan du tänka dig att det är en målvakt som kommer ryka här under resans gång? Och då tror jag ju inte att det är Viktor Fass som ryker.
Nej, det kan det mycket väl vara, för det är ju en signal såklart. Nu, vi pratade lite förra veckan att vi visste inte riktigt status på Viktor Fast, och det får vi se här till veckan, eller på torsdag när Växjö startar återigen, om Fast är tillgänglig eller fortsatt borta. Så att, men det är klart att om Fast är tillbaka, då kan det mycket väl vara Andrén som får söka ett nytt hockeyhem. Det känns ganska troligt.
Var kan du då tänka dig att Andrén hamnar? För jag menar, han var ju ändå en SM-guldmålvakt när Växjö förvisso var ett självspelande piano för våren 2018.
Men det är rätt tajt på målvakts, alltså om du tittar på lagen, hur hockeyallsvenskan, hur bra målvakterna är där. Gå även ner till topplagen i hockeyettan, titta på målvakterna, att det är riktigt bra klass. Skulle kunna tänka mig att lite som Stefan Sten gjorde, lämnade Örebro och gick till Finland. Skulle kunna vara en sån habrovink på Andrén kanske. Ja, men annars har det väl varit nere hos dig i Skåne, så var det väl officiellt här att Martin Filander inte blir kvar, backtränaren. Den så hyllade, skulle jag vilja säga, backtränaren i Malmö. Kanske inte anmärkningsvärt i sig att han lämnar, känns ju som att han ska stå på egna ben. Och jag såg många Södertälje-fans som redan nu satt och hoppades att Filander skulle ansluta till laget nästa år. Men vad är det, ett chockbesked där nere i Malmö att de tappar Filander? Vad tänker du?
Nej, skulle jag inte säga. Jag var ganska tidigt inne på att när det inte hände någonting och när han tackade nej till en fortsättning, så var man väl inne åt vilket håll det lutade. Jag fick lite grann de vibbarna, och när man har pratat med Filander nu här i efterhand så har han ju faktiskt sagt att han gav beskedet till sin chef Patrik Sylvegård här för... Ja, det var säkert en månad sedan han gav, så de två har ju suttit på den här grejen och så har de bara väntat på ett lämpligt tillfälle, vilket det då kan vara att man gör det nu när det är uppehåll och grabbarna är ute på lite olika resor och vad de nu gör under ett uppehåll.
Vad tänker du för namn då? Vad blir det? För det känns ju ändå som att man tappar ett väldigt bra namn. Kan man ersätta det, eller är det någon man ska utveckla?
Försöker du pressa ur mig någonting här nu eller?
Ja, men jag ser, jag har, det är 10:e avsnittet. Jag har lärt känna när du har någonting på gång, då ser du alltid så där lurig ut. Ungefär som när jag lurar dig på Elite Prospect-spelaren. Så ser du ut nu, exakt så ser du ut. Så ge mig ett namn.
Nej, men faktum är att jag har lite, fått lite känningar här om vem det kan tänkas bli. Och vad jag hör så är det, ja, alltså det är väldigt nära. Har till och med träffat den här personen som är en väldigt erfaren spelare.
Jag släpper det.
Det är Andreas Lilja som är i Kristianstad just nu, som Oj. Är aktuell. Oj, tankar kring dig.
Ja, det var ett oväntat namn, men känns ju väldigt spännande. Han har ju en historia att spela i Malmö, även om man kanske förknippar honom mer med Rögle. Men jag har bara hört positivt om Andreas och det jobbet han har lagt ner i Kristianstad. Så det känns ju... Ja, men det är ju spontant väldigt spännande och intressant och bra rekrytering.
Vad jag har förstått så är han väldigt uppskattad som människa där i gruppen i Kristianstad. Han var ju en hårding på isen, men han är en väldigt mjuk och personlig människa liksom.
Ja, jag har ju spelat med honom i landslaget och jag var ju en av de yngre då och kom ihåg han tog hand om mig väldigt bra och ja, på ett positivt sätt och tog sig tid för alla i sin omgivning och var en ledare på isen och utanför isen. Så att det känns också som han har gått en lite längre väg också, inte stressa fram som kanske meriterade elitspelare har gjort och kastas in direkt i SHL hetluften, utan han har ändå gått via Hockeyettan nu, Hockeyallsvenskan, och gjort ett gediget och bra jobb. Så att det är, men det var spännande namn.
Ja, och Lilja och Jesper Mattsson då, som är klar som assisterande tränare, de känner ju varandra väldigt väl. Födda 75 båda två och har ju spelat i Malmö båda två tillsammans då, och säkert spelat i TV-pucken tillsammans och följt varandra väldigt väl under årens lopp. Så att det känns som att de har en synk där redan. Så att jag håller med om att det känns ganska spännande om Lilja skulle komma in där. Precis som du säger så är han ju ganska starkt förknippad med Rögle. Han var ju med när de gick upp i SHL och var ju lagkapten och sådär. Men faktum är att jag kollade på det, för jag kände ju också precis som du att ja, men han är ju väldigt förknippad med Rögle. Men 110 matcher med Rögle och 190 matcher med Malmö faktiskt.
Ja, det tänker man inte riktigt. Men innan han åkte över så var det ju Malmö och hade framgångar där. Så att, nej, men spännande namn. Verkligen ett spännande namn. Men det, den stora snackisen den här veckan har vi varit, och det har ju vi sett när vi har skickat ut frågan nu också, som vi alltid gör inför varje avsnitt. Det är ju Robin Kovacs. Så bakgrunden varför det är en snackis kan väl du dra?
Ja, det var ju så att våra konkurrenter på Aftonbladet, Hans Abrahamsson och Thomas Roos, skickade här under fredagen ut en nyhet att han var klar för Örebro nästa säsong. Och när jag ser en sådan nyhet så tänker jag, oj jäklar! Och så går jag in för att jag vill se lite grann hur de har formerat sig och lite grann åt det hållet. För man vet själv lite grann när man själv sitter på nyhet hur man formerar sig och hur mycket man tror på det själv. Men det kändes väldigt tydligt från herrarna att Kovacs ska spela i Örebro nästa säsong. Så jag litar fullt ut på vad de skriver där.
Ja, men de sätter ju sin trovärdighet på spel. Och det är ju två skickliga journalister och har ju släppt många nyheter genom åren. Och att de helt plötsligt skulle gå ut och chansa och på något sätt inte ha både på... hängseln och livrem när man går ut med en sån här nyhet, det är osannolikt. Så att det är klart att Kovacs kommer spela i Örebro nästa år. Något annat ser jag som helt otänkbart med tanke på att de gick ut med det. Men du som är en avslöjarkung, känns det som att du förlorar den här matchen? Eller hur känner du när du ser kollegor, eller du sa konkurrenter, när de kommer ut med nyheten och inte du?
I det här fallet så känner jag bara, oj, för att jag hade ju ingen aning själv när det här inträffade. Men det kan ju naturligtvis vara så i vissa saker som man själv har suttit och jobbat med, att någon annan hinner före, vilket naturligtvis inträffar. Då är det ju mer helvete, rent ut sagt.
Men det här var ingenting du hade liksom hört några rykten om, eller det var ingenting som, det kom som en blixt från klar himmel?
Definitivt, det är klart att man har ju lite koll på toppspelarna som vars kontrakt går ut och man börjar förhöra sig runt lite grann. Men det är ju inte så att man, det här har varit en väldigt tajt krets som har vetat detta som jag förstod det. Så det var ju ingen i Luleå som visste om det till exempel. Så att vad jag har hört lite grann i de kretsarna så är det ju närmast chock att nyheten han sipprar ut så fort. Men det är ett väldigt skickligt jobb att få loss en så stor nyhet redan nu.
Men berätta lite, hur går det till? Om du skulle få ett sånt tips då, hur går man tillväga då? För du måste verifiera den, du kan väl inte bara gå på en källa? Eller hur funkar det rent generellt?
Ja, men lite grann så här. Man kan jämföra det när det var en känslig övergång förra säsongen. Theodor Lennström, en bra back i Färjestad, skulle gå till Frölunda och jag fick ett första tips om det där. Jag minns mycket väl vad det hände också. Det var ju mitt i skidbacken när jag var i Åre. Men det spelar ingen roll.
Frun jättenöjd, sambon jättenöjd bara. Nej, jag ska bara ringa lite samtal här.
Ja, precis. Jag börjar ju direkt. Man kan ju inte hålla sig heller. Nej, men man börjar helt enkelt kolla runt lite. Vilka har haft koll på de här klubbarna tidigare? Man känner lite grann på... Kanske agenten känner lite grann, vad tänker du kring honom? Man känner lite grann på kanske den sportchefen i den klubben där han är just nu. Hur tänker ni kring en förlängning? Innan man då kanske slutgiltigt försöker få tag på sportchefen i den aktuella klubben och givetvis spelaren också. Jag vill ofta så sent som möjligt gå på de som verkligen sitter på facit, för att jag vill inte väcka för många björnar, utan jag vill mer kanske känna runt hur ser förlängning i Luleå ut, kolla med lite folk i Luleå, hur tänker ni kring en förlängning och sådär. Och säger då någon annan källa kanske, nej men det ser tufft ut, det blir svårt att behålla honom. Ja, men då kanske man går vidare, så att man försöker lirka lite grann innan man liksom kommer till saken.
Ja, nej, det här var ju en bomb som slog ner egentligen från ingenstans, med tanke på att Kovac är ju väldigt, väldigt, väldigt populär i Luleå-kretsar. Han har ju en egen ramsa och... Ja, jag vet, han har väl nästan till pussa klubbmärken och har gjort mål eller stoltsera där och är omåttligt populär, kanske den mest populära spelaren. Så det är klart, när en sån här nyhet kommer ut, är det hållbart för Kovac? Han kommer ju förneka. Örebro förnekar, alla kommer förneka, men vi alla vet ju att det är sant.
Ja, nej, men jag håller med. Det blir en otroligt knepig situation, för jag menar, vad är det kvar? 30 matcher. Det är till och med mer än 30 matcher, 35 matcher plus ett slutspel. Och båda två är där uppe på topp 6, så de kan ju stöta på varandra redan i en kvartsfinal. Så att jag vet inte.
Det blir ju ett känsligt läge, för lek med tanken att Kovac nu efter uppehållet har 5 matcher och inte gör några poäng, som kan hända. Hade inte den här nyheten sipprat ut, så hade folk inte reagerat så mycket. Men om det händer nu, då kommer ju alla direkt härleda till att han är mentalt redan flyttat vidare. Och stormen kommer ju bli ännu tuffare. Och jag såg ju dessutom att Kovac tog ju bort sitt Twitterkonto också. Och det kan man väl kanske... Det säger väl kanske att han har fått lite hårda ord då från supportrar, kan jag tänka mig.
Ja, men jag har sett väldigt hårda ord. Och jag kan förstå det, för det är ju en väldigt besvikelse. Han har fått så mycket kärlek i Luleå, och det är Luleå som ändå har gjort honom till en SHL-spelare, skulle jag väl bestämt vilja hävda. Så att de känner väl lite grann ur sitt perspektiv att varför ska han dra iväg? Han har också tackat för allt i stort sett. Så kan jag ju tänka mig att de resonerar i alla fall.
Det har ju varit en enorm snackis där. Det ser man ju också på frågorna. Andreas S, alltså A. Stolpe, Bosse Hedman, Ola Eriksson, Håkan Nilsson, Mr. Alex. Ja, för att nämna några har ju frågat just om det här med Kovac. Och hur tidigt kan man skriva kontrakt? Det finns ju inga regler på det här i Europa. I NHL finns det ju tydliga regler, men det finns det inte i Europa. Så det är ju spelarna som sitter på makten.
Ja, men så är det ju. Och någonstans får man anpassa sig till verkligheten i Sverige, eftersom till exempel Schweiz är ju extremt tidiga med att skriva avtal. Vi har ju en affär i Schweiz till exempel som utspelade sig förra säsongen, där landslagsmålvakten Leonardo Genoni spelade i Bern och hade spelat där i flera år. Och ganska tidigt på säsongen, och det här kanske redan var på sommaren, så gjorde han klart med att spela i toppkonkurrenten SUG nästa säsong. Och de möttes väl till och med i slutspelet.
Ja, men i finalen. Och Bern vann den finalen. Och det var ju Genoni, han skrev ett 4-årskontrakt då med SUG. Så att det var ju liksom inte att jag avslutar karriären med 1 år, utan han är ju sina bästa år. Så det är ju... Så har vi inte haft det i Sverige, men i Schweiz är man ju väldigt öppna med det. Jag kommer ihåg, jag spelade i Schweiz ett år och jag fick kontraktserbjudande i mellandagarna, mellan jul och nyår då. Och jag ville ju vänta, för jag var ju lagkapten i Timrå, så jag ville vänta någon månad och skriva kontrakt. Och då fick jag en vecka på mig. Du har en vecka på dig att skriva kontrakt, annars tar vi en annan back. Så det är liksom, då sitter man ju där, aha, okej, jag vill vara lojal mot Timrå, men... annars så försvinner det här jobbet till någon annan. Och det var ju så när jag var i Schweiz där, så stod det i tidningen i Blick att Rapperswil då, som jag spelade i, hade signat Mikael Riesen, hette han, och var skyttekung i Davos. Och jag var, oh, perfekt, det är exakt det vi behöver nu då. Jaha, nej, 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 det var för nästa år.
Oj.
nästa år. Så då stod det i tidningen, jag med min halvdana tyska. Så att, ja, så kan det fungera där borta också.
Men när du gjorde klart då med Rapperswil, vilket jag antar då eftersom de satte press på dig lite grann där kring mellandagarna, klev du rakt in till nubben eller försökte du dölja det för honom?
Nej, det här var ju precis i den vevan som nubben lämnade för Frölunda. Så det fick ju mig att få ännu sämre samvete. Men det var Thomas Johansson, han var klubbdirektör. Så jag tog ett möte med Thomas och berättade, så här ligger det till. Rapperswil har gett mig ett erbjudande. Jag vill jättegärna åka och spela Schweiz. Det vore en dröm för mig. Och Thomas var, sa nu, du ska åka. Är det här en dröm? Är det här du och din familj vill göra? Åk. Tänk inte på oss i Timrå. Vi är bara glada att ha haft det här. Så det kändes ju jätteskönt. Och efter det så skrev jag på kontraktet.
Läckte du ut någonting?
Ja, det gjorde det precis. Tanken var att inte skulle göra det. Men eftersom de har ju så öppna spjäll nere i Schweiz, så skrev ju det Blick om att de hade skrivit kontrakt med Timrås lagkapten. Så då tror jag Mattias Eriksson, som var på Sundsvalls tidning eller Expressen på den tiden, han hittade upp den nyheten via Schweizis media. Så att då läckte det ut. Men då hade jag i alla fall spelat med öppna kort mot Timrå, och det kändes skönt.
Ja, du var ju i alla fall inte i någon Kovac-situation där du tvingades ställas mot dina nya lagkamrater på det sättet.
Jag kan säga så här, jag avundas inte Kovac nu och den situationen som han sitter i. Och det är inte optimalt när det läcker ut. Och jag tycker inte heller att man behöver skriva kontrakt så pass tidigt i november. För det, Kovac är en toppspelare. Om Örebro visar intresse för honom, de kommer vara lika intresserade av honom i februari-mars. Det är ju inte en spelare som, med all respekt för kanske Fredrik Styrman som nu visserligen är skadad, han måste ju ta, får han ett kontraktserbjudande, då är det så här, jag måste ta det här för jag kanske inte får något annat. Kovar skulle kunna välja i stort sett vilken klubb han vill förutom Djurgården.
Det är precis det som förvånar mig lite grann, för jag vet att det ligger lite spelare ute på marknaden för nästa säsong. Till exempel Joel Kjellman kan vara aktuell för nästa säsong, men där kommer absolut inte tas något beslut på honom förrän sent, för han vet att han kommer få ett kontrakt. Han är en svensk toppcenter, så det finns ju ingen som helst anledning för honom att skriva ett kontrakt för nästa säsong. Han kan sitta hur lugnt som helst.
Eftersom det har varit totalt stiltje i SHL-hockeyn, det har varit uppehåll, det har varit tre totalt intetsägande landskamper där Sverige förlorar samtliga tre matcher, väldigt tråkigt i sig, men de stora snackisarna och de heta matcherna har ju varit i Hockeyallsvenskan. Johan, du tog flyget till Övik. Berätta, hur var det där uppe? Det kändes ju helt galet, vilket tryck det var.
Ja, det var magiskt. Det var som att uppleva lite grann hur det kommer vara till våren när det är fullsatta hallar och det är nerver och det är förväntan och... Ja, det gäller så mycket, det är känslor. Nu var det inte så mycket känslor på isen, tyckte jag, som det kommer vara till våren. Men på läktaren var det ju, och det märktes i hela Örnsköldsvik att det var någonting på gång. Och det var matchtröjor överallt och alla restauranger var totalt fullbokade. Det gick inte att få en matbit någonstans, så det var jäkligt häftigt.
Nu kunde du väl sagt att du känner mig, så hade du väl löst det. Någon hade väl fixat ett bord då kanske. Jag ska vara omtyckt i Vikets Övik, sägs det.
Ja, exakt.
Men känslan när man går där på stan, var det bara liksom förvänta, glädje? Hur var det? Det känns ju som att för första gången sen, ja, det var väl några, Modo åkte ut 2016 va? Och det var väl några säsonger där det kändes totalt haveri. Det var väl inte mycket som var positivt kring Modo, men nu känns ju allt positivt och folket... Ja, bara man ser på matchen och bilderna efteråt, och det var en enorm glädje.
Ja, men jag tyckte faktiskt inte Modo gjorde en jättebra match. Jag tyckte ju, alltså framförallt i första perioden så var ju Björklöven vansinnigt mycket bättre, tyckte jag i alla fall. Björn Hellqvist skyller ju på att det var för att de var för dåliga i spelet med puck, men utan puck var de bra. Men...
Har de en Kristoffer Näslund?
Det har de inte, nej. Jag vet inte riktigt hur den fördelningen är. De har ju Per Stiv i alla fall.
Ja, men han spelade mycket utan puck, Per Stiv. Ja, men för ni som kommer ihåg, Kristoffer Näslund var ju då som, den som jag har varit så fäst vid i Frölunda. Han hade alltså hand om spelet utan puck. Och Björn Hellqvist sa ju det efter matchen. Han tyckte de spelade väldigt bra i spelet utan puck i lördags. Och stängde mycket ytor för Björklund, vad ska jag säga. Även om, ja, som du var inne på, Johan, där såg jag du skrev. I första perioden var ju Björklund ruskigt bra.
Ja, jag tyckte Björklöven hade en jäklig energi. Det var precis som att de fick energi av att de anföll mot alla sina fans på den kortsidan. Det var som förväntan i varje skott, varje chans. Bara nej! Och ja! Och lite så. Så att det, jag tyckte det var coolt att se att det var så mycket folk från Umeå som var nere och kollade på matchen. Jag mötte en Björklöven-supporter precis utanför hallen och han sa på tåget, alltså hela tåget var helt grönt. De hade tagit tåget ner de 11 milen från Umeå. Han sa det var säkert 90% som skulle på matchen. Alltså, de hade inte upplevt någonting sånt här på hur länge som helst. Det var ju rena invasionen till Örnsköldsvik.
Ja, det känns ju som att de här matcherna bara, alltså om de nu skulle bli så att de möts, om vi går händelserna i förväg, det kanske absolut inte blir så, men med tanke på den formen Modo är i nu, 10 raka trepoängare och Björklöven som också har varit grymma den här säsongen, så kan de ju mycket väl ställa sig i den här hockeyallsvenska finalen. Och alltså, det har ju bara stegrats mer och mer, de här känslorna mellan lagen, hypen kring dem, så att det kan ju, ja, det kan ju explodera. Det känns ju som att det är mer intressant än slutspelet faktiskt framåt vårkanten.
Ja, när de ska spela så är det ju mitt i slutet av SHL-säsongen och sen ska ju de här play-in-matcherna spelas, eller åttondelsfinalen, vad man nu kallar det nu för tiden, men det är ju
de som du älskar. Jag ser på dig att du älskar dem. Du vill ha mer play-in-matcher eller åttondel. Jag ser på hur mycket du älskar dem.
Om man ska prata lite mer om matchen så hade ju Björklöven nyförvärvet Fredrik Weigel med. Syns att han är skicklig. Nu syntes han ju inte jättemycket. Björklöven fick kanske inte så mycket powerplay och de har inte spelat ihop sig riktigt. Även Gustav Buraman gjorde ju seniordebut på svensk is i alla fall. Det var lite grann det som öppnade upp matchen för Modo när Daniel Sylvander gjorde en tackling när han höll på att kladda lite med pucken och som sedan Tommy Enström sprätte upp i krysset. Riktigt snyggt mål.
Sprätte upp, det var väl ett understatement. Det var väl årets understatement. Sprätte upp. Det var väl lite mer än så kanske.
Ja, det var det. Det kan man väl säga. Nej, men det var ett ruggigt snyggt avslut av Enström. Och det var ju det som fick igång Modo lite grann i matchen. De vågade lite mer och fick någonting att gå på. Fick 2-0 ganska tidigt efter det. Och sen kändes det som att Björklöven kom av sig lite grann.
Ja, men det ska bli, alltså, som jag är inne på det, de här två lagen ska bli väldigt härliga att följa. Och jag bänkade mig, jag satt framför tvn i lördags. Och vad gör man på en ledig dag? Jo, då kollar man först lite landslagshockey, Sverige mot Ryssland, vilket jag snabbt bytte bort när Västerås Karlskoga började. Det var ju också en...
Får jag lov att bryta det lite där? Känns inte det ganska sorgligt att man pratar ner landslaget så pass mycket ändå? Alltså de kommer här och ska göra sina första landskamper för säsongen. Jag känner precis som du, Sanni.
Men... Och jag har ju spelat de här landskamperna, men jag vet ju vad det betyder för spelare, för mitt varumärke eller för mitt marknadsvärde betyder det jättemycket att få vara med i Tre Kronor. Absolut. Och det är det blir en annan hockey, en annan nivå. Du möter ju första kedjor, alltså SHL:s bästa spelare möter du byte efter byte efter byte, till och med lite bättre. Så det är klart att det är nivå upp. Men sitta och titta på de här matcherna liksom, det är ju Sverige mot Tjeckien i Leksand. Det är liksom, det är knappt folk känns det som på läktaren. Det är ingen inlevelse, det är ingen som bryr sig. Och spelarna känner sig inte som de brydde sig heller. Det var, om vi bara ska stanna kvar vid landslaget, så tycker jag det var ett fåtal spelare, men en som verkligen imponerade på mig, det var Mikael Wikstrand, så tycker jag har tagit enorma kliv i Ryssland den här säsongen. Ser lättare ut på fötterna, tycker han dominerar, skulle kunna vara en VM-back, en av få i den här truppen som skulle kunna spela VM. Kanske till och med den enda. Vilket gör det lite tråkigt också. Att det är liksom inte en resa. Och kan den här bli en VM-spelare? Kan den bli en VM? Kan den ta steget? Det är Wikstrand som skulle kunna bli en VM-spelare i den truppen.
Och det är ju egentligen som det har blivit med alla de NHL-spelare som finns på andra sidan. Nu vet jag inte hur många exakt det är. Men det är ju väldigt många som är över på andra sidan. Uppåt 200 stycken, man.
Ja, och så är det ju framförallt. Det är ju en helt annan... de ställer upp med väldigt stolthet, vilket är jättekul såklart, att spela VM och kommer vallfärda i stort sett dagen efter de åkt ut. Det är jättekul, men det gör ju också att de här turneringarna är ju bara ett chans för spelarna att få testa sig. Det är inte en resa mot VM. Men nu lämnar vi Tre Kronor och fokuserar mer på Västerås mot Karlskoga. Det var en hann du se någonting där, eller du hann du in på Leris och få någon matbit och kolla på matchen eller?
Nej, det blev ingen mat för mig, och det blev lite pling samtidigt som jag satt och pratade med Pelle Hägglund på pressläktaren i Örnsköldsvik och noterade att Micke Johansson spelade matchen för BIK Karlskoga, första matchen sedan i januari, va?
Ja, och han såg faktiskt bra ut också. Jag är ju kanske inte helt objektiv när det gäller Micke ibland, eftersom han är en god vän till mig. Men när jag såg matchen tyckte han såg ut den här den väldigt sköna skridskåkning, gungande, tog upp pucken. Man såg också i powerplay att det är, han kan ju ge Karlskogen ytterligare en dimension i den spelformen. Och en väldigt snygg assist hade han till Frölande också när han gjorde 3-0-målet, vilket på något sätt varit lite spiken i den berömda kistan. Men Karlskoga, återigen jag trycker på det, väldigt imponerade. Vi pratar mycket om Bofors, eller förlåt, om Björklöven och Modo. Kanske man glömmer lite Karlskoga, för det blir väl någonstans den fula ankungen i det här. Det är väldigt hypat Modo, gamla storlaget mot Björklöven. Och det är väl ingen liksom pratar om Karlskoga riktigt, men de är på riktigt, de är jäkligt bra.
Och Torimo har hittat tillbaka till målformen som han hade när han var i Troja Ljungberg. Han gjorde sitt 11:e mål för säsongen, om jag inte minns helt fel, mot Västerås.
Ja, ett Torimo-mål, en felpass från Västeråsbacken. Hämtar upp pucken i mitten och trycker in den. Ja, men han var bra. Och de kuggar i på ett bra sätt också. De pratade själva lite efter matchen Karlskoga, att de gjorde sin bästa match för säsongen. Och det säger väl lite när man möter ändå ett bra Västeråslag. Och där hade vi ju, om Micke Johansson gjorde debut eller comeback, så gjorde ju också Zetterberg från Brynäs sin första match.
Han spelar i första kedjan med Daniel Örn och Marcus Bergman. Hur såg han ut?
Okej, tycker jag. Jag tror att han väldigt press på sig själv, men han hade ett bra skott som han mycket väl hade kunnat gått in. 6 skott på mål, tyckte han spelade lite fysiskt. Man ser ju att han lyser inte av självförtroende nu. Det här naturliga, han har ju inte den naturliga snabbheten i bena och lyser inte riktigt av självförtroende. Men jag är övertygad att det kommer bli en enorm tillgång för Västerås längre fram här, definitivt.
Men Västerås, där är ju någonting som inte riktigt kuggar i för Västerås, och Pannanen var väl inte alldeles glad igår.
Men om ni vill vara med i toppen så måste ni väl börja vinna på hemmaplan.
Man måste ingenting här i livet, utan man ska vilja. Och det är att vara med i toppen, det är någonting man gör över tid. Och det är klart att man vill vinna varenda hemmamatch. Det är ju, jag tycker det är ganska ledande frågor liksom. Det är väl ingen som vill förlora på hemmaplan med flit. Och det är ju lika viktiga poäng på bortaplan, så att det är väl klart att vi hade önskat det. Men om du ser till matchen idag, som du förmodligen har sett, så möter vi ju ett riktigt, riktigt bra lag. Bara för att man förlorar en match behöver det inte betyda att man alltid är dålig själv.
Ja. han var inte helt nöjd på annan än, men jag gillar de här presskonferensen, ibland brukar jag sitta och titta på dem. Men här var det ju förmodligen en lokaljournalist som hade rätt i sak. Han pratade om att Västerås hade 3 hemmaförluster i fjol. Nu har de 5 hemmaförluster på 10 matcher. Och han pressade Pannanen lite, som inte var helt nöjd. Och det roliga i det här, det är ju att Staffan Lund och Karlskoga-tränaren, han vill bara glida igenom marken där när Pannanen blir surare och surare. Men men lite frustrerad tror jag det är, framförallt i spelet på hemmaplan från Västerås.
Ja, och jag ser det på Pannanen, att det är inte den här attityden som jag på något sätt kände genomsyrade Västerås förra säsongen. Jag tror han är lite frustrerad på uppträdandet från spelarna, att det är inte det här maskinen, det här lagbygget som det var, som gjorde dem framgångsrika förra säsongen. De har inte hittat det riktigt denna säsongen.
Nej, och sen var det väl kanske lite att, ja, men de ligger ju fortfarande bra med i tabellen. De är ju strax bakom Timrå där på femte platsen. Så att, jag menar, de ligger ju fortsatt bra med i tabellen. Men det var ju ett lag som nästan överpresterade lite i fjol. Det var ju min känsla med Ersson i mål där, som var Hockeyallsvenskans bästa målvakt. Och ja, du kan ju bara räkna upp spelare som de har tappat till, med Östman och med flera som de har tappat den här säsongen, till den här säsongen. Så det är klart att det är inte det piano som du syftar på, som det var i fjol. Det är det definitivt inte år. Kul med alla frågor som dyker in, och vi kastar väl oss över dem direkt. Du lovade redan förra veckan, Johan, att vi skulle lägga lite mer tid för frågor. Så att Jonas Ivarsson undrar: vilket lag har mått bäst av det här uppehållet?
Oj, bra fråga. Jag tror ju att det är rätt många som mår rätt bra, för att visst är det så att den här perioden som inleder säsongen är den perioden då man spelar flest matcher innan det kommer nästa uppehåll, så att säga, va?
Ja, exakt. Nu blir det ju inte så lång period inför nästa landslagsuppehåll som är där i början på december. Så det blir inte så mycket. Jag tror det brukar vara 7-8 december där som man spelar sista matcherna. Så att det är ungefär en månad nu då, så det är inte jättelångt. Men jag, spontant när jag får frågan från Jonas där, så Linköping, som haft mycket rullians på spelare in och ut. Man fick in Sam Löfqvist där precis på slutet och fick en skön rush eller skön boost med sig in i uppehållet med 5 poäng på de 2 senaste matcherna.
Jag håller inte med dig.
Du vill att de skulle fortsätta spela då, eller?
Ja, men de avslutar väl ändå ganska okej, Linköping. De avslutar med 2 raka segrar, och jag tror gärna de hade velat fortsätta när de hade flytet där. Men fortsätt resonera kring Linköping, så säger jag mitt lag sen då.
Ja, men då har man nu fått lite lugn. Man har fått de här två vinsterna. Man känner okej, spelet funkar. Vi känner oss trygga med det här. Okej, nu kan vi bygga vidare. Och nya spelare får komma in i laget, hitta sina bostäder lite så, och bygga den här gruppdynamiken. Så att jag tror att Linköping har mått väldigt bra av det här uppehållet.
Men ett lag som bara måste må bra av uppehållet nu är ju faktiskt Djurgården, som avslutar otroligt dåligt. Där går jag ju tvärt emot dig. Ett lag som avslutade negativt, som kanske får ett uppehåll, ladda om, får tillbaka lite avstängda spelare. Jason Garrison kommer in i laget här nu under uppehållet. Djurgården borde må bra av ett uppehåll, få ta lite omtag kring allting här och ja, få prata igenom lite olika saker, vad har inte fungerat och så vidare. Dick Axelsson kanske dyker upp här när som helst.
Men det har ju också dykt upp frågor här kring Dick Axelsson, om Djurgården ska ta in honom. Hur många medier har avslöjat den senaste tiden att Dick Axelsson är klar för Djurgården?
Ja, det är en rätt rolig grej det där faktiskt. För jag tror det var Jonathan som jobbar på Sportexpressen som skrev om det, att de var muntligt överens. Men det var väl någon annan som redan hade hunnit skriva att han skulle dit. Och sen så var väl Hockeynews ute och skrev att de avslöjade att allting är klart nu, att han kommer skriva på. Men nej, jag vet inte, har du hunnit räkna eller?
Ja, men alla, som du säger, jag har tappat räkning på alla som har avslöjat Dick Axelssons vara eller inte vara. Men det är väl bara en tidsfråga innan han kommer in i Djurgården, och säkerligen vill väl om att han ska träna lite med laget innan han kommer till spel, kan jag tänka mig. En annan stor nyhet får vi väl ändå säga, och vet inte om det var du som drog igång drevet mot Oskarshamn, Johan, som gjorde att Oskarshamn kände sig tvingade att ta in Tomas Fröberg som general manager i Oskarshamn. Han har faktiskt den titeln. Tomas Fröberg var då sportchef i Karlskoga, och det har ju varit en lite infekterad historia i Oskarshamn där Håkan Ålund, tränaren, och Daniel Stolt, sportchefen, inte har dragit helt jämnt. Och nu är väl Tomas Fröberg den som ska driva Oskarshamn framåt, om jag har förstått det rätt.
Ja, han blev väl lite grann en bräda mellan Stolt och Ålund, kan jag tänka mig, att det kommer in någon ny där som ska få känna på allting och inte ha några förutfattade meningar om någonting, utan faktiskt har gjort ett bra jobb i BIK Karlskoga också.
Men en bräda, det är väl Tomas Fröberg som general manager som har sista ordet?
Så är det definitivt, och det har de varit tydliga med. Och jag tycker det är lite konstigt där när de säger att han inte har blivit degraderad, Daniel Stolt. Klubbchefen Martin Åkerberg fick den frågan på presskonferensen: är Daniel Stolt degraderad nu? Nej, vi ser inte det som en degradering. Men det är ju precis så det är, för jag menar, Stolt tar inga beslut längre, utan det är ju Fröberg som tar besluten. Så det är en solklar degradering.
Vet du vad det är? Det är en pungspark, ska jag väl säga. Det är en rejäl pungspark på Daniel Stolt.
Ja, är det kanske ett sätt för honom att bli av med honom rent av, eller?
Ja, samtidigt så, alltså, han blir ju åtsidosatt. Det är ju ingenting kommer ju gå via Daniel Stolt. Thomas Fröberg kommer ju, han kommer ju köra där som han har, jag menar, som han är rekryterad för att ta besluten. Samtidigt
rekryteringen är ju faktiskt så att de ska sitta tillsammans och ta besluten, men han har sista ordet, som det så fint heter.
Absolut, men samtidigt för Oskarshamn, det är ju en organisation som är väldigt smal. De har ju inget J20-lag i Superlig till exempel. De måste ju, ska de bli hållbara över tid? Jag älskar ordet hållbara. Det är miljötänkt, det är hållbart. Oskarshamn, ska de bli hållbara? Ja, hållbart, det ska vi köra. Man känner sig jävligt proffsig när man säger hållbart.
Ja, det är väldigt modernt att säga hållbart.
Ja, men ska de bli då hållbara över tid så måste de ju ha ett juniorlag som spelar i Superelit. De måste ju ha ett fungerande hockeygymnasium. De måste ju ha J18 som är liksom på en hög nivå. Och där är väl då Daniel Stolt, där kommer väl han in i bilden. Han kanske ska bli lite mer fokuserad på det, hitta den röda tråden för Oskarshamn, rekrytera spelare till hockeygym, styra upp så man har ett J20-lag i Superelit också, för man är garanterad en plats i Superelit när man
ja,
spelar.
Ja, men vänta lite här nu. Oskarshamn rekryterade ju faktiskt Daniel Stolts kompis från Vimmerby, Pelle Johansson, som knägade på Åbro i Vimmerby och sa upp sig för att göra just det jobbet som du pratar om nu.
Ja, men då har de ju två stycken. Då är det dubbelt så hållbart över tid kanske. Ja, men då kan väl Stolt bli den här plankan, eller vad du benämnde Fröberg som, mellan sin gode vän där från Vimmerby och ja, Fröberg, eller organisationen för att bredda den. För ska man bli framgångsrikare över tid så måste man bli bredare. Det går ju inte att ha en verksamhet där du inte har ett J20-lag där du kan faktiskt lyfta upp spelare, där du är tvungen att låna ut de två bästa J20-spelarna till HVs superelitlag.
Ja, det blir jättekonstigt, jag håller med.
Fråga just Andreas Idberg här. Oskarshamn säger att de ska värva. Om ni fick plocka in en back och en forward i laget, vem skulle ni välja då? Det första jag hade gjort där, Andreas Idberg, det hade varit att säga tack och hej till Rock Tichar, som inte har gjort någon lycklig. Han verkligen spetsar eller breddar laget, och det tror jag blir en av Thomas Fröberg då, nya general managers första uppgifter. Såklart i samförstånd med Daniel Stolt.
Ja, givetvis.
Såklart. Vad ska du in där då? Du får väl, om jag är den som skickar ut spelare, så får väl du plocka in en spelare i Oskarshamn.
Ja, det är ju inte så att marknaden kryllar av spelare som kan tänka sig att spela i Oskarshamn med en tunn plånbok. Så att jättesvårt att svara på. Men jag hade ju gjort en jättestöt på Jens Olsson och betalt honom de pengarna han ska ha. För att han hade gått in som topp 2-back i laget direkt.
Men varför sitter Jens Olsson? Han var ju nere i Genève, fick inte vara kvar där. Men vad väntar han på? Är det pengarna han väntar på eller rätt lag?
Jag tror det är både och. Alltså Jens Olsson är ju, han vet sitt värde. Jag menar, han har ju ändå varit i SHL i flera år och var nere i Schweiz nu. Förvisso gick det inte jättebra, men det var ett bra sätt för honom att komma igång med säsongen. Så att, men jag tror att det är pengarna som spökar i fallet med Oskarshamn. Jag har hört summor uppåt 140 000 om han ska komma till Oskarshamn, och då kan det vara okej att köra, för att det är inte den bästa sociala lösningen för honom, men allting har ju ett pris.
Björn Johansson frågar, diving, är det ett stort problem? Hur går snacket kring det inom lagen mellan spelare och tränare och ledning? Jag kan bara säga att när jag spelade, filmningar har alltid förekommit, det är ingen ny företeelse. Det har alltid varit förstärkningar. Vi hade en spelare i Timrå där vi fick säga ifrån, alltså spelarna fick säga ifrån till den killen att nu får du skärpa, nu håller du på att filma, liksom. Det är inte trovärdigt, liksom, ingen kommer att ha respekt för dig. Så att vi tar en spelare rejält i hörat där faktiskt, att han filmade för mycket.
Och det vill du inte säga vem det var, eller?
Jo, men det var Jared Hagos. Det var när han kom från AIK där första året som han hade någonting som vi inte gillade. Jared var en superbra kille på alla sätt, men han hade en tendens att förstärka situationer, och det uppskattades inte.
Men du, jag får komma in på en grej där när vi pratar filmningar. Vi pratade om det förra veckan där den senaste som faktiskt blev dömd till en bot där. Marek Rivik fick ju en i Leksand där i förra veckan. hur mycket skäms man egentligen? För jag menar, Leksand fick ändå ett powerplay där man gjorde mål. Är det så att skammen verkligen är så stor när det ändå är så pass många som ändå gör det?
Men om man bara liksom, om man fokuserar på kanadenser, stora tuffa kanadensare och amerikaner som spelar hockey, som är någonstans liksom de som alla ser upp till för att de är så tuffa och bra. Ta JVM för något år sedan till exempel. När Sverige förlorade finalen mot USA i Buffalo, då höll de på att filma Kanada. Och vad försvarar de sig med? Whatever it takes. Vi gör vad som helst för att vinna. Whatever it takes. Och då är det någonstans här, ja men då är det tillåtet. Som Hrivík i det här fallet, han, ja, men han fick ett powerplay med sig. De gjorde mål på det, Leksand, och fick en liksom en flygande eller start eller flygande fördel i den matchen. Så att många försvarar sig också med att du kan filma för att whatever it takes. Jag tycker att det är ett osportsligt, men det kommer att förekomma oavsett hur mycket man pratar om det och vilka böter man än delar ut.
Men du, jag tar och bryter in med en liten fråga som vi faktiskt har fått på vår mail. Sanni Svensson i ett ord, snabbelaexpressen.se. Det har faktiskt kommit in lite frågor. Det kommer in frågor lite ganska tidigt på veckan, så det blir lite inaktuella. Och sen är det frågor som vi även hinner ta upp här i podden. Men en fråga som kommer från Peter Exet Eriksson är: varför tar landslaget aldrig ut Linus Omark och Linus Klasen i landslaget längre? Visst, de är väl inte så skarpa i defensiven, men däremot riktigt bra i offensiven. Och spets behöver ju alltid, tycker man, att man kunde testa dem åtminstone. Vad säger ni?
Linus Omark hade varit med, jag är helt övertygad om, med tanke på hur bra han spelar i KL. Men han har väl själv aviserat att han är klar med landslaget efter VM-guldet var det Köln eller Köpenhamn eller Köln var han med och vann VM-guld efter det?
I Köln va?
Ja, efter det så aviserade han att nej, men nu är jag klar med landslaget på något sätt, fokusera på klubblaget. Linus Klasen är en fortsatt duktig spelare, men där finns det många före honom, så att jag tror inte han är prioriterad av landslagsledningen för att han är inte tillräckligt bra för att tala klarspråk.
Intressant där med Linus Omark, han går ju fruktansvärt bra i Ryssland. Kommer vi få se honom i Luleå igen?
Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Och jag förstår varför. För att Linus Omark vände hem till Luleå för några år sedan. Kom med enormt stora förväntningar. Och det gick inte jättebra. Luleå åkte ut i kvartsfinal det året. Och Linus Omark fick ta ruggigt mycket skit just på grund av det. Han kom hem och spelade säkert till inte jättedyra pengar mot vad han kunde tjäna i KL. Men han lever under enorm press, så levererar inte Luleå och går till final eller vinner guld, då är det Omar som kommer få mycket skit. Så att jag tror att han är nog bekväm där han är i Ryssland. Han har en jättefin tillvaro, tjänar enorma pengar och gör det bra. Så att jag tror aldrig vi kommer få se Omar i Luleå, det tror jag faktiskt inte.
Jag tror att under de senaste, i alla fall två senaste vårarna och vintrarna, så har det kommit tips om att Linus Omar är klar för Luleå nästa säsong. Och där kommer ett sånt tips där man hejar till lite. Oj, kan det verkligen stämma? Man vågar inte riktigt för att den är lite för enkel att pussla ihop på egen hand, så att säga.
Jo, precis. Nej, men det är ju, det är klart. Och jag förstår att alla Luleå-supportrar drömmer om att få hem Linus Omark. Det är ju en artist, och kom du ihåg genombrottet som han och Johan Harjo fick där i många år sedan? Det är väl 10-12 år sedan. Det var ju väldigt kul att följa.
Ja, verkligen.
Ja, vi fyller på med Tobias Krygers fråga här. Viktor Stålberg, kommer han lira i Frölunda i framtiden? Har Frölunda råd, och framförallt, vill de ha honom?
För det första så har han ju ett kontrakt i Schweiz som sträcker sig över nästa säsong också. Och sedan så går han ju faktiskt ganska bra i Schweiz. Har ju 12 poäng på 16 matcher. Så att jag tror att det dröjer. Men visst, han har ju säkert ett stort Frölunda-hjärta, och det underlättar väl säkert att brussan är där, men frågan är om brussan är där när det här kontraktet i Schweiz går ut, för brussan får ju knappt spela Sebastian Stålberg då.
Men hur gammal är han när kontraktet går ut?
Ja, när kontraktet går ut så är han 35 år våren 2021, så att då är han faktiskt ganska gammal. Han är ju forward, det är inte en back som kan spela till han är 40 direkt, tror inte jag i alla fall.
Jag tror inte att han kommer spela i Frölunda. 35 år, då är inte ett Frölunda rätt lag att vända hem till. Det tror jag inte. Och sen har han inte varit i Frölunda på många år, bortsett från den där lilla lockouten 2012.
Jag kollar här i vår mailkorg och jag har fått en fråga här från John som faktiskt ställer en fråga som jag tycker är relevant här. Björklöven plockar in spelare efter spelare. Vad kan det göra för hierarkin i laget att man plockar in så mycket spelare utifrån? Det har ju varit Zach Palmquist, tror jag man ska uttala det. Ja. Weigel. Och
Buraman.
Det
känns inte...
Buraman. Det har kommit... Wessel har kommit in här under säsongen också. Vad händer i ett lag när man gör så? Du har ju själv varit i ett lag där det säkert har kommit in spelare hux flux.
Det är inte helt friktionsfritt ofta, för att de här spelarna som kommer in, en som Weigel, han kommer ju in och ska ha en ledande position i laget, vilket gör att det är någon annan spelare som behöver flytta på sig, och den spelaren kanske är väldigt omtyckt i gruppen, även om man vet att okej, Weigel kommer in, vi kommer att bli bättre som lag över tid med att ha honom där, men det är ändå inte helt, man måste hitta nya roller, den spelaren kommer att ta lite plats utanför isen, vilket gör att någon annan får stå tillbaka, så att därför kan det vara ganska svårt när man värvar spelare. Men då blir de här som kaptenen Fredrik Andersson, de här ledande kärnan, det är de någonstans som måste sätta ribban för, ja, hur lever man som en Björklöven-spelare i det här fallet? Och det är inte Fredrik Weigel eller Buraman eller Palmqvist som ska göra, utan det är kärnan som ska göra och nya spelarna ska rättas efter dem.
Men det är intressant att du säger Fredrik Andersson där, för han har ju gått vansinnigt bra och är en av Björklövens bästa spelare. Men det är just på centerpositionen som Kenta har lastat in först Wessel och sedan Weigel. Det gör ju indirekt att Fredrik Andersson hamnar som tredje center i laget. Nu tycker jag att Fredrik Andersson ska vara en första center ändå, men de är ju värvade för att de ska ta plats högt upp i laget. Det är inte så att Weigel är värvad för att vara en tredje center.
Men Fredrik vet ju också det, lagkapten. Han är ju med på en resa som Kente bygger upp, och då vet ju han att okej, vi behöver djup och bredd, och han kommer få sina minuter, boxplay, powerplay, och vara, ja, första, andra eller tredje center kanske inte spelar en roll hur man benämner, utan du måste ha en bred, det har vi sett alla lag som har tagit sig upp, att du måste ha bredden. Vi tar en sista fråga. Det är kul att det dyker upp frågor, och inte bara om hockey. Jonas Dahlqvist, en gammal kollega på mig på C-more, som nu är på Discovery och ska kommentera fotbollsallsvenskan. Var den läskigaste tanken att universum är oändligt eller att universum inte är oändligt? Den får du fundera på, och återkom gärna, Johan, där när du har funderat klart. Det behöver inte göra det här poddavsnittet, men gör det framöver.
Jag gör det.
Ja, förra veckan så gick vi igenom alla lagen, vilket gjorde att det drog ut på tiden. Och succén med Elite Prospect-spelaren, den utgick. Det har inte varit någon storm att den utgick kanske, så jag vet inte hur populär den är. Men vi gillar den i alla fall, Johan. Så att jag kommer i vanlig ordning på 5 poäng, 4 poäng, 3 poäng, 2 poäng och 1 poäng. Alltså 5 är det svåraste. Och för att uppdatera oss, du leder just nu med...
Ja, vad leder jag med? Är det 3-2 eller?
3-2 tror jag det leder med. 3-2. Ja. Vi får gå tillbaka och kolla, för det är ju lätt att hitta. 3-2. Och vi tävlar ju som sagt om en middag på ett Hotel Sign, Clarion Sign i Stockholm. Så att,
och övernattning också.
Ja, och då kanske vi ska bjuda in lite poddlyssnare där och ha en härlig avslutningsfest med alla våra poddlyssnare. Det hade varit kul.
Oj, men, oj, vilken idé du fick där. Alltså.
Ja, jag fick den här och nu. Men det får vi fila lite mer på. Men, vi börjar på 5 poäng. Är du redo, papper och penna?
Jajamän, jag har det framför mig här, du ser det här.
Okej, på 5 poäng. Född 94. Och det var Jesus tidigare lagbygge som allt tog fart.
Nej, jag vågar liksom inte, du kan ju lura mig. Så att jag vågar inte på 5 poäng.
Nej, på 4 poäng. Landslagsman från Talangfabriken svarade för 34 poäng i fjol.
Och du vill inte säga vilken liga det var, antar jag då?
Nej, i SHL. Jag kan säga SHL, ja.
I SHL, okej.
Okay. Ja.
Född 94. Jag tänker ju Micke Lindqvist här nu, men jag tror inte han är från Huddinge. Så att jag utgår från att det är det du syftar på Talangfabriken. Så jag vågar inte riktigt.
Då, på 3 poäng. Har spelat i Hockeyallsvenskan med Asplöven, Västerås och Mora. Var med när Mora gick upp i SHL 2017. Den här trodde jag skulle ta faktiskt.
Ja, alltså jag försöker fundera på vad Mora hade för lag då. Jag tänker Jakob Nilsson, Engvall, hade de lite jänkare. Nej, alltså jag hade säkert tagit dem, jag hade suttit och lyssnat. Nej, det här är enkelt liksom, men nej, jag vågar inte.
Du vill ha 2 poäng?
Jag vill ha 2an. Det, jag känner att jag kommer, ja men det är klart det är han, men vi kör på 2an.
Han är poängkung hos SHLs just nu bästa lag och var också med i landslagstruppen i Karjala.
Ja, men då vet jag att det är...
Skriv ner där.
Yes.
Vi har ett svar. Ja. Och på 1 poäng. Denna snackpelle och profil lämnade Mora efter degraderingen för att spela i Örebro.
Ja, ska jag säga det nu då?
Ja, nu kan du säga det.
Ja, då säger jag Mattias Bromé.
Yes. Då kan vi dra på 5 poäng. Han sa han är född 94. Och det var Jesus tidigare lagbygge, allt tog fart, karriären tog fart. Det var alltså, han tog upp till Asplöven från Västerås.
Exakt.
Och där i Per Kenter då, som vi numera i podden bedömer som Jesus. Det gör de i alla fall i Umeå. Och landslagsman från Talangfabriken, han är från Huddinge, alltså född 94 då. Och svarade för 34 poäng i Mora i fjol. Han har då spelat hockeyallsvenska med Asplöven, Västerås och Mora och var också med när Mora gick upp i SHL 2017. Poängkung i Örebro. Örebro är SHLs bästa lag. Och han lämnade då alltså, denna snackpelle lämnade Mora i fjol för att spela Örebro.
Ja, jag tyckte faktiskt var lite halvlurigt där när du sa spelar SHLs bästa lag. Man fick tänka efter, jo men det är ju Örebro som är ja. Det just nu. Så här, det var en bra, men jag håller med dig om att jag borde definitivt tagit det där på Mora, Västerås och Asplöven. Men jag fick inte riktigt ihop, vem fasen, jag tänkte, det måste vara någon som gjorde succé i Västerås. Men, och att det kanske var sista destinationen innan... Ja. Innan SHL, men det var faktiskt den klubben han gick sämst i.
Ja, det är många ursäkter här, men jag har haft lite dåligt samvete att jag var lite taskig när jag satte det där via Daniel Widing och Dick Axelsson för några avsnitt sen.
Ja, nej, men jag kan bara säga att det är svårare man tror, men som sagt, slut med bortförklaringar.
Ja, men du, en sak vi inte får glömma. Vi har fått vykort.
Vi har det, ja.
Vi ville ha vykort för Anneli Sandelin Blomqvist vart den första som skickade vykort. Det uppskattar vi väldigt mycket och tackar för det.
Ja, det var en fin hälsning hon gav där till oss, men vi håller den personligt och hon verkar vara en väldigt trogen poddlyssnare. Och är det så att man vill skicka ett vykort som Anneli har gjort till oss, så ska man göra det till Kvällsposten Sanni och Svensson 20526 i Malmö. Och så hon har till och med skrivit Sweden under på... Därför att man kan vara osäker på om Malmö ligger i Sverige eller inte.
Det är inte lätt ibland. Ja, vi uppskattar det väldigt mycket. Och kul att ni är med oss på den här poddresan vi gör nu när vi avslutar tvåsiffrigt avsnitt nummer 10.
Ja, men det är skitroligt att ni lyssnar på oss och vi räknar med att komma tillbaka här om en vecka. Och då har ju SHL hunnit sätta igång igen efter landslagsuppehållet med 2 nya omgångar. Så att vi hörs helt enkelt om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.